Ja, Sven Nygren, redaktör. Vi befinner oss hemma hos dig på Ängelbrektsgatan 31 den 20 oktober 1987. Du föddes i februari 1903 i Stockholm. Du har genomgått Södermalms högre allmänna läroverk här i Stockholm. Inträdde i film- och biografbranschen 1922. Varit chef för filmaktiebolaget Metro-Goldwyn-Mayers filmuthyrning. Verkställande direktör för Sveriges biografägarförbund i Stockholm. Redaktör och ansvarig utgivare för tidningen Biografägaren sedan 1934. Styrelsemedlem i Sveriges biograf- och filmkammare sedan 1929. Och styrelsemedlem i Svenska filmklubben 1926-34. Medlem av Svenska filmsamfundet och dess arbetsutskott. Och du har varit med om filmavtalet från 1963. Det är ett långt filmliv. Du började också 1922 med att textsätta Anderssonskans Kalle. Du var inte gammal då.
Nej, om man är född 03 så borde jag ha varit cirka 19 år.
Hur kom det sig?
Ursprunget var väl det att när Anderssons Kalle var färdig, det var en stumfilm, fanns inget annat. Man hörde alltså inte vad folk sa. Så gällde det att försöka använda så mycket av författaren Emil Olanders egen text till texter i filmen. Det är ett förslag till texter jag råkade se av en slump, tyckte jag, ung, vild och säker på sin sak, var mycket dåligt. Och det tyckte även filmens regissör. Så vi kom överens om att jag skulle ta hand om det hela och se att vi fick fram ordentliga svenska texter till Anderssons Kalle. Men inte helt glömma bort att författaren alltjämt var Emil Norlander. Det var alltså mitt första ordentliga filmjobb jag gjorde genom att sitta dagar och nästan nätter att föra över till filmremsan repliker som exakt täckte bildens innehåll och så mycket som möjligt även förmedlade Emil Norlanders egen text. När jag såg det sen på premiärkvällen så tyckte jag alltihopa var väldigt bra ända intill dess vi kom och slutade av filmen. Då jag till min förvåning, kanske snarare skräck, ser texten och understår det. Denna text ingår istället för den uridiotiska norlanderska texten som utgår.
Jaha.
Det var en utomordentlig chock.
Ja, det kan jag tänka mig.
Då.
Det var ju Sigge Wallén som var regissör.
Sigge Wallén var regissör för den.
Ja, filmen har kostat 35 000 att göra.
Det var mycket pengar då.
Det förstår
jag. En dyr inspelning.
Ja. Och interiörerna gjorde man i början av, eller i slutet av Kungsgatan,
ja,
i den saluhallen.
Stämmer precis. Allt, där gjordes nästan alltihopa. Ja. I det så gamla centralsaluhallen.
Ja, just det.
Där gjorde det.
Sen lär man visst ha tjänat en halv miljon på filmen.
Ja, bra nära. För den gick oändligt länge. Sen vet vi ju att den har gjorts två eller tre gånger till.
Ja,
men den originalet gick mycket, mycket bra. Och höll sig kvar på biografernas matinéer åratal framåt.
Ja, Sigurd Wallén gjorde den 35 sen.
35.
Nisse Hallberg.
Då kom Nisse Hallberg.
Ja, just det.
Då kom version nummer två. Ja.
Rolf Husberg och, gjorde den.
Det var Rolf som gjorde den.
Just det. Och sen Arne Stivell gjorde också en version.
Ja, men det var inte riktigt Anders Kalle.
Nej, det var inte
kom fram den gången.
Men du hade gått på bio tidigare än 1922.
Jag undrar när jag tänker efter nu på gamla äldre dagar, inte gamla, äldre dagar. Varför har jag sysslat med film? Och jag kom fram till att jag blev filmintresserad vid en ålder av ungefär 7 år. Vi bodde på Söder och då öppnades en biograf i Klevegränd, en liten tvärgränd från Götgatan. Det hette Klevebiografen. Det kostade 5 öre att komma in på matinén. Biljett bestod i ett litet brunt pappershörn från ett brunt ark som det sa för varje en som kom in. Och jag tyckte att det var någonting helt fantastiskt att se dessa rörliga bilder. Sen min far var journalist och han hade frikort, icke bara till Stockholms teatrar utan även till Stockholms biografer. En söndag skulle jag gå på matiné på Strix på Hornsgatan, som var en lyxbiograf, rymde nästan 200 människor. Och det var, och jag hade en kamrat med mig. Han fick gå två på kortet. Jag kom in när de öppnade klockan ett. Man fick inte öppna tidigare. Klockan ett på söndagen. Och när jag kom ut blev jag förvånad över att det var mörkt. Och tittade på klockan i Maria kyrka. Då var hon 6:30. Vi hade suttit och sett om samma program timme efter timme. Och bara haft roligt och njutit. Därifrån kanske filmintresset kom.
Ja. Hur var det att gå på bio då? Det fanns inte ljud på filmerna.
Det var intressant på ett sätt. Vi flyttade från Söder och under första världskriget bodde vi på Kungsholmen. Och då tillhörde söndagsnytt att man skulle gå på bio på kvällen. Några annonser i tidningarna kommer jag inte ihåg, utan man gick helt enkelt upp till Drottninggatan.
Ja.
Där fanns ju biograf nästan i varenda kvarter. Flera var utsålda, då gick man till nästa biograf och till nästa. Till dess man kom in på en där de gav en serie, som det hette. Det var ett program som nu kanske upptagits av tv. Man hade varje vecka en ny avdelning av denna serie. Och det var ju självklart att man måste gå på söndagen just på den bion för att se hur det gick i, när de sista gången vi såg dem blev mördade av indianer. Sen utvecklades det hela. Och det gick mycket raskt och mycket fort. Och det som det var vi framme vid att en biograf som Röda Kvarn öppnades. Där en gång det hade bara nöjestempel, alltså Svea Varieté. Och det var ju en sensation att se en sådan biograf. Hela biografintresset blev annorlunda. Man såg det på annat sätt. Man tyckte det var fint att gå på bio om man gick på Röda Kvarn. Eller om man familjevis gick på Brunkebergsteatern på Brunkebergstorg. 1918 kom ett nytt sånt där underverk, nämligen Palladium.
Det är på Kungsgatan i Stockholm.
Det är på Kungsgatan i Stockholm. Och där, den ligger, är nu upp där, men den levde kvar länge. Det var en biograf som hade rymde icke mindre än 1100 personer. Och då hade ju biograferna blivit verkliga nöjesetablissemang. Och då började biografägarkåren göra sig gällande också. Då blev det en nytt inslag i det hela. Då kom de utländska filmerna in och inte bara de franska. Jag tänker framförallt på Max Linder-filmerna på den tiden. Utan då kom det engelska, tyska, en hel del av de stora tyska filmerna. Exempelvis den jättelånga Nibelungenringen. Och så kom de in med en väldig fart de stora amerikanska företagen med så småningom egna stora kontor i Stockholm. Och då är vi inne ungefär på den storhetstid som biografen hade under den senare stumfilmstiden. Och vi nalkas småningom en övergång till ljudfilm.
Har du upplevt det där med att ljudtekniken stod bakom duken och imiterade det som skedde, eller illustrerade det som skedde?
Det är rätt. Det är bara, man ska inte kalla det för ljudtekniker, för det fanns ingen. Utan det var en av vaktmästarna eller någon som man hyrde in för kvällen. Fick blev dirigerat, slå på en trumma gång, ringa en klocka gång, sätta en veckaklocka i rörelse. Allt, eller klappra med något som det som hästhovar, och det bara skedde bakom duken. Och det skulle anpassas så att det också ljudet kom när bilden kom. Jag var med om att sätta en bild på biografen Piccadilly på Björnsgatan. Den är borta sedan många år tillbaka. Där ligger numera, om jag inte misstår mig, är det Piccadilly på Björnsgatan. Den är borta i varje fall. Ja. Där var det just, jag nämnde hästhovarna. Där var det en väldigt spännande film där jakten naturligtvis kom i form av att kavalleriet i sista minuten sprängde in. Tyvärr kom hästhovarna långt innan kavalleristerna kom. Hästhovarna smällde in då det kära paret hade en mycket öm kärleksscen. Att kavalleriet kom lite för sent.
Du blev sen anställd på Metrogården. Tidigare var det inte Metrogården.
Min första ordentliga anställning i filmfacket eller filmbranschen, det var Metro-Goldwyn. Då blev jag fast anställd, hade ett jobb att sköta.